I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig, med mig, Alexandra.
Och med mig, Emily.
Idag har vi Malin med oss. Och Malin, du är mamma till Elton.
Ja.
Välkommen.
Tack snälla.
Vi är jätteglada att du är med oss här idag. Jag kan börja med att säga också att vi spelar in det här avsnittet via distans. Ifall att ljudkvaliteten blir lite si och så. Så vet man om det i alla fall. Men jag tänker Malin att du ska få börja berätta på en gång.
Ja, jag är ju mamma till Elton då, som gick bort för snart 3 månader sedan. Hela hans liv har väl följt av otur egentligen. Han föddes för tidigt för det första, och vid födseln så drog han på sig ett herpesvirus som jag bar på, som jag inte var medveten om att jag hade vid tillfället. Det här herpesviruset visade ju sig efter 11 dagar i form av att han började apnea, han tappade syresättning och puls, och han betedde sig inte som han brukade göra, och vi var på dem där inom att det är någonting som inte stämmer. Men vi fick höra att det är vanligt att prematurer dippar på det här sättet, och De visade inte så mycket oro, och till slut trodde jag att jag hade åkt på en förlossningspsykos för att jag letade fel på mitt barn där inne. Men efter en vecka ungefär så låg jag och googlade på vad som skulle kunna vara fel. Och gick då till en sköterska och frågade om det kunde vara ett herpesvirus som Elton har fått, och om det har spritt sig till hjärnan. Och då blev det ju fart på dem där inne. Och jag tror att det var redan på eftermiddagen så visste de att det var det han hade haft den här veckan när han hade legat så dålig. Och i själva verket då så har han legat med epileptiska kramper större delen av denna veckan. Och det slutade med globala hjärnskador. Med ungefär 10% av hjärnvävnaden fanns kvar. Och hans prognos var inget bra alls. De sa att han kanske hade veckor eller dagar kvar att överleva. Han sattes in på palliativ vård, och vi fick ta hem Elton och vårda honom i hemmet med hemsjukvård. Och efter några månader så stod det ju rätt så klart för oss allihop, även för vården, att han var ju inte i livets slutskede, för han förvånade alla. Han åt själv och han rörde sig och han lyfte huvudet och han utvecklades, om än sakta. Så han fick tillbaka alla sina insatser och vi började istället ställa oss in på att vår familj skulle få leva ett lite annorlunda liv. En så kallad funkisfamilj. För det stod ju rätt så snart klart att Elton hade en allvarlig CP-skada. Och det visade sig i form av att han var spastisk och han hade epilepsi. De visste inte riktigt hur mycket han såg. Men det här livet blev tungt, rent mentalt tungt, för man blev påmind om allting han inte kunde göra. Och med tiden han växte, ju mer insåg man ju att han hade ju begränsningar. Inte så stora som var förväntat av honom, med tanke på att de inte trodde att han skulle överleva. Men det var ändå svårt att se hur hans lilla syster plötsligt växte ikapp honom rent utvecklingsmässigt. Det var svårt att se hans skor ärvas av lilla syster och hon sprang i dem. Det gjorde fysiskt ont i kroppen, för att man önskade ju sitt barn så mycket mer än så. Och det kan jag ju säga nu efter att Elton gick bort, att visst var sorgen berättigad, men jag hade ju hellre haft honom så än inte alls, som vi sitter nu. Hela hans liv var en ständig kamp egentligen, för att få hjälp från samhällets sida, ifrån allt från bostadsanpassning till avlösning till assistans, parkeringstillstånd. Vi fick avslag på precis allt, vilket gjorde det både mentalt och fysiskt väldigt jobbigt. Men till slut så gick ju allting igenom. Alla bitar började falla på plats. Så kom coviden och vi stängde ner våran familj totalt ifrån samhället under 8 veckors tid där i början. Vi träffade ingen, vi gick inte utanför huset, barnen gick inte till skolan. Våra andra barn gick inte till förskolan heller. Vi gick inte in i butiker, ingenting. På hösten där så skulle vi få assistans dygnet runt och då började vi göra i ordning ett rum till Elton. Det här måste ju varit hösten 2020. Så gjorde vi i ordning ett rum till Elton och för att han skulle få assistans dygnet runt och även på natten då. Och jag åkte in till stan, skulle bara springa in på Rusta lite snabbt, köpa tapetklister. Och jag måste ändå säga att jag anser mig vara extremt noga. Men lyckas under den här 5 minuters vistelsen inne på affären dra på mig covid. Vilket inte visat sig i några symptom direkt förutom totalt lukt- och smakbortfall. Men jag var också den enda i familjen som faktiskt åkte på covid hösten 2020. Men sen fortsatte det, vi fick dygnet runt assistans. Vi hade fantastiska assistenter, ett fantastiskt assistansbolag. Och vi började känna att livet började rinna tillbaka till oss liksom. Och vi började vidga vyerna med Elton. Vi vågade låta honom testa mer. Han fick uppleva mer. Och vi andra kunde börja fungera som en hyfsat normal fungerande familj igen. Sen kom sommaren 2021 då Elton fyllde 4. Och då började jag känna på mig att det här är sista sommaren. Jag kände på mig när det var hans sista födelsedag. Och när vi åkte hem ifrån hans farmor och hennes man på västkusten, så sa jag till min man att det här är sista gången Elton är här. Men jag åkte därifrån ändå med ett litet ro, för jag hade låtit honom doppa fötterna i havet och jag hade låtit honom känna på sanden. Och trots att jag visste att han hatade allting som rörde på sig, så åkte vi karusell med honom. Lugnt förstås. Jag kände någonstans att hela hösten som flöt över 2021 att det här kommer inte gå vägen. Någonting kommer hända. Jag hade någon dålig magkänsla som gjorde att jag hade ångest nästan varenda kväll. Och så blev det januari 2022. Och hem kommer våran snart 6-åring från förskolan med feber och utslag över hela kroppen. Och testar positivt för covid. Och det spred ju sig förstås. Först till lilla syster och sen tror jag att jag testade positivt. Sen min man. Alla fick det. Även assistenterna som var här. Och ändå försökte vi att hålla Elton ifrån gruppen så mycket som det gick. Men vi kände ändå att på något sätt att det inte är rätt att separera en 4-åring från sin familj. Och så kom en dag då jag kände att jag behöver testa Elton. Bara för att veta liksom om han har åkt på det. Och det visade ju positivt, men han visade inga som helst symptom. Inte någonting, han kanske hade en lätt snuva den natten, men sen visade han ingenting mer. Och vi började pusta ut. Och känna att vi har suttit isolerade och varit jätterädda, haft kaninpuls här i 2 år. Och allting gick ju bra. Han klarade ju det här galant. Elton har aldrig varit lungsjuk. Han har haft problem att sätta halsen när han äter och när han får uppstötningar och så. Men han har aldrig egentligen haft några andningsbekymmer i den bemärkelsen. Men ändå så har man ju varit oerhört orolig. Sen blir det den 3 februari, ungefär 1,5 vecka efter att Elton har testat positivt. Vi andra är friska, vi är ur karantän. Och jag jobbade även som assistent med Elton och det var mitt pass på onsdagen. Och jag pratade med verksamhetschefen i telefon runt lunchtid och helt plötsligt började Elton bete sig jättekonstigt. Och han började hulka och sen bara kräktes han rätt ut. Och då kom ju allting som Elton ätit till frukost, alltså 5 timmar tidigare på morgonen. Och jag började tycka att det var märkligt att det kan ju inte vara magsjuka för det luktar inte. Och vi har ju inte träffat någon, vi har ju suttit i karantän, vi är ju precis utsläppta. Och han fortsatte bete sig lustigt och successivt blev det värre över kvällen. Och han vred sig liksom och han hade väldigt hög smärttröskel men han visade tydligt att det var någonting som gjorde väldigt, väldigt ont. Och så kom nattpersonalen och hon sa direkt att jag vill att vi åker in med honom för det här är inte normalt. Han beter sig inte som han brukar och jag visste egentligen att vi behövde göra det för jag såg ju det på honom och jag var livrädd. Men vi valde att ringa ambulans och jag sa det att jag brukar inte bli nervös. Men den här gången känner jag på mig att det är något riktigt, riktigt fel. Och vi kom in till ett sjukhus som undersöker honom och vill ändå att han åker in till vårt länssjukhus där de har en barnkliniksavdelning för observation. Och de sätter en PVK i hans hand och han var rejält uttorkad redan när vi kom till första sjukhuset. Och den här IVA-läkaren som satte PVK:n sa att han är så intorkad liksom så det går knappt att sticka honom. Och han måste ha jättemycket vätska nu, fort. Assistenten åkte i ambulansen med honom in till nästa sjukhus och jag åkte bilen efter. Vi kom in kanske vid 1 på natten och då hade Elton en tydlig svullnad under höger revbensbåge. Vilket vi påtalade. Vi påtalade att han hade ont. Sköterskan kom in och ursäktade sig flera gånger och sa att vi blev ju uppkörda direkt till en barnavdelning eller barnkliniken. Hon kom in och ursäktade sig flera gånger och sa att jag har ringt på läkaren men hon har inte kommit än. Jag ser att han behöver hjälp. jag förstår att ni är oroliga. Och han hade ju bara fått Alvedon och Ipren och han kunde inte sova. Han bara gruntade och till slut kom läkaren upp vid 6 på morgonen. Slog ett öga på Elton, undersökte honom lite lätt och sa till oss i alla fall. Det här är också viktigt att säga att det här är våran upplevelse. Våran sida av saken. Hon säger att det här är inget akut och det kan vänta till ronden kommer. Sen blev jag lämnad ensam för Elton hade inte assistans på sjukhus. Så kom min man in. Det kom en kirurg, hon undersökte honom. Jag har frågat redan på natten, så har jag googlat upp en diagnos och frågat, kan det vara bukspottkörtelinflammation som Elton har, eller kan det vara gallan? Nej, absolut inte, det är uteslutet för han är för ung. Men hon börjar trycka och vi pekar på hans svullnad på magen och säger vad, liksom påtalar att det är ordentligt svullet. Och hon känner sig inte vidare orolig, men hon ska ju givetvis skicka ner honom på röntgen. Vilket resulterar i att han får åka ner på röntgen och göra en CT-skalle först. När han kommer upp därifrån så säger de att vi kan inte göra någon röntgen på buken, för vi måste ha en ordentlig infart för det. För han kräver kontrast. Och då har vi påtalat hela natten och hela morgonen att han behöver en CVK, en central benkateter liksom. Och att PVK:erna, de håller inte och han har inte fått i sig den vätskan han ska under natten. Så när han kommer upp ifrån röntgen och har röntgat huvudet, då får han ett status epilepticus, börjar krampa. Och de får ge honom åtskilliga doser med krampmedicin. Det har aldrig hänt förut. Han hade kramper, alltså epileptiska kramper synligt egentligen tills han kanske var ett år, och sen har han varit hyfsat anfallsfri. Men det här anfallet gick inte över och de fick häva det med både stesolid och andra epilepsimediciner intravenöst. Det dröjer ytterligare 2-3 timmar innan de kör ner honom till röntga buken, och då har de borrat i båda hans ben och de har stuckit honom i båda hans fötter. De lyckas få in en sån här nål i benet och borrat in i smalbenet nog för att ge kontrasten som behövdes, och rätt så snart så kom ju provsvaret tillbaka på den här röntgen, och en underläkare kommer in och säger, nu har vi fått svaret på det här och den bukspottkörtelinflammationen har. Men det är en jättebra prognos för barn. Det är värre för vuxna, men barn brukar klara det jättebra. Då pustar vi ut och Kalle åker, min man åker för att köpa lite shampoo och sånt som vi inte hade med oss. Och då kommer behandlande läkare in och berättar att det här är jätteallvarligt. Och vi får börja diskutera vårdinsatserna om vi ska begränsa honom på något sätt. Då satt jag själv i rummet med läkarstudenter i ena hörnet. Det var sjuksköterskor hos Elton. Elton var där. Och det här var inget samtal liksom som togs åt sidan på något sätt, utan allting var över huvudet på Elton hela tiden. Och jag svarade honom att våran inställning är och har varit hela tiden, och Eltons vårdplan är, som är tagen med hans PAL, att han ska ha fulla vårdinsatser fram till och om det han inte handlar om att han har en försämring i sitt grundtillstånd, det vill säga hans hjärnskada har på något sätt blivit värre. Hans hydracefalus som var obehandlad och inte gick behandla, att den har blivit värre på något sätt. Han sa okej och sen lämnade han rummet. Sen kom han tillbaka när Kalle var tillbaka. Och jag berättade allting för Kalle och vi stod där som frågetecken båda två. För det var ju nyss helt lugnt. Och då kommer han in igen och tar upp det här om vårdbegränsningar. Och vi förstår inte, varför vill ni inte ge honom en chans för? Varför ska inte Elton få någon IVA-vård? Det var inte så att de diskuterade noll HLR eller noll respirator med oss, utan de verkligen puttade honom från all IVA-vård. Det blev diskussioner. Vi var hemskt oense, som ni kanske förstår. Det här var på torsdagen då. Och på fredagen körs han äntligen ner för att få en CVK. Och då hade han fått 250 milliliter vätska på hela natten och hela torsdagdygn. På fredagen blir ytterligare en läkare inkopplad och de kommer in vid 3 på eftermiddagen och säger att vi har haft en vårdkonferens med ett annat sjukhus. Och slänger fram ett papper och säger, vill ni att vi ska läsa det högt för er eller vill ni läsa det själva? Elton ligger jämte mig i sängen vid det här tillfället. När de läser upp ifrån pappret att de har nått full konsensus med deras second opinion. Att Elton inte ska få någon IVA-vård. Inte ens, inte liksom noll HLR, inte noll RESP utan noll IVA. Och att de är liksom, de kör av oss för att de gör vad som är bäst för Elton. Och det bästa är om det skulle gå dit att det gick åt det hållet. De sa vid något tillfälle att vi vill inte att han ska få större behov än vad han redan har. De började prata om livskvalitet, om etik. Och det här var läkare som inte kände Elton. Och mitt barn var inget barn som led. Han hade en bra livskvalitet. Jag hade nog sämre livskvalitet än vad Elton hade under tiden han levde. Jag såg ju vad han inte kunde göra. Men det beslutet togs ifrån oss föräldrar. Och vi kunde inte göra någonting. Vi försökte nå vår patientansvariga läkare för Elton då. Men hon hade slutat 2 månader tidigare utan att vi hade en aning om det. Och vi står helt själva utan någon som känner Elton och som har stirrat sig blind på hans röntgenbild på hjärnan då. Och så tillsammans givetvis med den allvarliga bukspottkörtelinflammationen som han hade. Helgen som fortlöpte där, i det här samtalet ska jag också säga att de säger att det här beslutet är taget för säkerhets skull. Att de ser absolut ingen anledning till att Elton skulle behöva IVA-vård just för tillfället. Men att de gör det så att ingen oerfaren jourläkare ska stå mitt i natten och inte veta vad han ska göra ifall någonting händer. De sa hela tiden att han har en chans. I mina öron. Så är det samma sak som att säga att han har en chans men han får klara det själv. Han började få problem att andas. Han hade väldigt ont. Morfinet som hon till slut gav då, det gjorde ju honom väldigt borta. Och vi insåg ju någon gång på helgen att gör inte de någonting nu så kommer inte... Alltså det finns ju en stor risk att... Att Elton dör nu. Det som hände var att hans... Åh gud, det här är så svårt att prata om. Hans bukspottkörtel sprack till slut. Och den här vätskan, eller det här proteinnedbrytande ämnet, som ska ner i magsäcken och bryta ner våra proteiner, det läckte ut i fri bukhåla. I våran magsäck så har vi en hinna som skyddar från det här proteinnedbrytande ämnet. Men det har det inte resten av våra kropp. Så att när det börjar läcka ut så börjar det liksom fräta på andra organ. Så han började få blåmärken. Först kring naveln. Och då sa de att han hade fått en bukhinneinflammation. De sa att han inte led. Men det var också läkare som inte hade träffat Elton innan. Och som inte hade någon slags insikt i honom alls. Det fanns vissa sköterskor där inne som sa att de krigade för att vi skulle ner till IVA. För de tyckte inte att det här var humant. De förstår inte varför liksom man väljer att inte försöka rädda någon.
När du beskriver det där så låter det ju som att det gör väldigt ont.
Ja.
Tyckte du liksom att det verkade som att han hade ont?
Ja. Jag, för ett tag sedan så gick jag igenom min mans telefon. Och hittade filmer och bilder som han har tagit som inte jag visste om. Och han filmat mig och Elton vid ett tillfälle. Och det var sista gången Elton såg på mig. Jag minns liksom inte att han var vaken så mycket efter det. Och han ligger och kvider. Och det är precis som man säger, liksom, att hjälp mig någon. Och jag kan inte göra någonting mer än att bara vara där. Och han började få svårare och svårare att andas. Och vi bad dem om att hjälpa honom. Men han hade ju ingen IVA-vård. Han fick syre. Jag bad om en högflödesgrimma. Det fick vi inte. Vi bad om en CPAP. Bara för att blåsa upp luft i lungorna på honom. Det fick vi inte. Till slut började jag tjata om adrenalin. För han blev så obstruktiv liksom. Men de tyckte inte att han lät obstruktiv. De sa att han lider inte av det här. Ni tycker att det låter otäckt. Men han mår inte dåligt över att låta så här. Så kom min bror upp och öppnade dörren till kliniken och vi låg längst bort i korridoren och han hörde när Elton försökte andas. Och då pratade vi att det måste vara liksom en 40 meter lång korridor och hans andning hördes ända ut till entrédörren och ändå tyckte de inte att han hade problem att andas. Till slut går de med på att sätta in adrenalin och då släppte det. På måndagen så vaknade jag upp och tänkte att nej. Vi hade tänkt att vi skulle åka hem och bara låta det hända hemma. Ifall det ändå skulle dit. Men när jag vaknade upp på måndagen så tänkte jag fan heller. Så länge det finns en chans att han kan överleva så ska vi stanna här. Så han får sitt dropp, så han får sin antibiotika. Bara det finns liksom en gnutta. En gnutta hjälp att få som inte vi kan ge hemma. Och sa vi, finns det en chans? Ja, det finns fortfarande chans. Han kan vända det själv. Nu ska jag också tillägga att en bukspottkörtelinflammation kan man inte bota. Men man kan bättra. Och man kan stötta kroppen till bättring. Men man kan inte bota den. Det här visade ju sig vara en sån här inflammation som händer barn upp till 5 år efter en asymptomatisk eller en lindrig covid-infektion. Men vi valde att stanna kvar på måndagen och de sa att det fanns en chans. Det finns många detaljer i den här historien som jag väljer att jag inte delar med mig av för tillfället på grund av att det är ett öppet fall. Men han började kissa sämre på måndag eftermiddag. Trots att han fick vätskedrivande. Men han låg bra i puls och han låg bra i syresättning. Men han sov nästan hela tiden. Och vi lyssnade på Humlan Joy hela måndagen. Och sen så somnade jag med honom på mitt bröst. Som vi brukade ligga, jag och han. Han var ju uppkopplad och sköterskorna sprang ju där inne flera gånger per natt för att kolla kateter och ge morfin en gång i timmen. Och så vaknade jag runt, jag har vaknat till men somnat om. Jag vaknade på morgonen runt 27. Och så sätter jag på låten som jag har lyssnat på hela tiden. stjärnorna med Humlan Joy. Jag slår ett öga på monitorn och allting ser jättebra ut. Och han ligger och andas lugnt på mig. Med örat precis vid mitt hjärta liksom. Och jag sätter på låten och den går ett tag. Och sen tittar jag på skärmen. Och precis när jag tittar på skärmen så ser det precis ut som det gjorde innan. Men precis när jag tittar på den så börjar det ticka neråt. Och när pulsen var på någonting på 90 så slänger jag ut min arm och säger till min man att någonting hände. Någonting hände med pulsen. Och han slänger sig upp. Han vaknar ju till det här. Slänger sig upp och larmar. Men när de kommer in så varken andas Elton eller har puls längre. Och det här var runt 6.50 ungefär. Han var där. Och sen bara var han inte mer. Och sköterskan kom in. Eller de var 4 stycken. De kom in. Och det enda de fick göra det var ju att klappa på oss. Och säga att han orkade inte mer nu. Och vi hade inte en tanke på. För att vi har alltid resonerat att. När Elton är trött. När Elton inte orkar mer. Då orkar inte han mer. Därför var hela den här historien. Kring det här med att de inte gav honom någon IVA-vård extra. Satt sig extra hårt för att vi var kapabla till att ta ett sånt beslut själva. Annars hade jag kunnat göra hålar på honom själv där inne när han drog. Men jag gjorde inte det. För vi visste att det var över då. Och sen kom läkaren in 25 minuter senare och konstaterade dödsfallet. Jag fattade ingenting. Våra familjer kom in till sjukhuset och sen valde vi faktiskt att åka därifrån med Elton och åka hem. Så jag fick linda in honom i en filt och sätta med en rullstol och så körde de ner mig med min döda son i famnen till parkeringen. Och så satte vi oss i bilen och så åkte vi hela 45 minuter hem. Och här hemma fick han vara 10 timmar kanske innan de hämtade honom härifrån. Och då fick jag alla som ville komma och säga hej då. Här. Och han låg aldrig själv. Jag hade inte kunnat med och lämna honom där.
Jag tänker att det måste vara så mycket liksom känslor att komma hem med Elton. För när ni åkte med han till sjukhuset så var det ju liksom kanske ingen tanke alls på att det som hände skulle hända liksom.
Nej, jag hade inte en tanke på att det här var sista gången vi lämnar hemmet med honom levande. Men det var så skönt att få ta hem honom en sista gång. Det låter säkert i andras öron helt tokigt att man väljer att ta hem sitt döda barn. Men för oss var det ju rätt för att han hatade sjukhus och vi har ju absolut lärt oss att hata sjukhus. Och vi ville att alla skulle kunna komma hit i lugn och ro och ta farväl och så framförallt. Man blir ju lite, man letar ju efter något hopp. Jag hoppas ju att hans själ hängde kvar tills han kom hem.
Mm. Vad skönt att ni gjorde det som ni kände att ni ville göra.
Ja, alltså jag har sagt, ända sedan Elton blev sjuk första gången i herpesencefalit så har vi sagt att vi vill att han ska gå bort hemma. Och nu blev det ju inte så. Men vi fick i alla fall ha honom hemma. Vi behövde inte lämna ifrån oss honom till de människorna som vi ansåg inte ville göra allt. Det hade känts fel. Det var ju här han hörde hemma. Och jag tror, alltså, för syskonens skull och sådär. Alla har ju reagerat väldigt olika. Förstås. Men den minsta, hon förstod ju inte ens att han var borta liksom. Han, precis efter att Elton hade gått bort så blev han väldigt blek och grå liksom. Men när vi var hemma så såg han nästan levande ut. Jättekonstig känsla. Men han såg verkligen bara ut som han sov. Han var inte stel. Han var bara helt rofylld. Men att lämna ifrån sig sitt barn. Jag hade turen så att vi känner henne på begravningsbyrån. Så innerligt tacksamma för hur värdigt hon gjorde det för honom när hon kom hit. Hon kom hit. Hon lät oss ta den tiden vi behövde. Och istället för att komma hit med en bårbil som skulle köra in honom till bårhuset så satt hon med honom i knät. Så hon tog honom i knät när de åkte härifrån. Och sen sa hon efteråt att jag har suttit och berättat för Elton hela vägen nu att han ska och hur det ser ut. Så han har ju liksom blivit kramad hela vägen till bårhuset.
Det låter verkligen jättefint.
Ja, det var så värdigt. Så oerhört tacksam.
Det förstår jag.
Man har ju kommit till insikt liksom. Det är ju inte så att man har era berättelser och eran podd har ju inte gått obemärkt förbi. Man vet ju att barn dör varje dag. Och det är för jävligt. Barn ska inte dö, men de gör det. Vissa barn gör det. Det här är ju ovärdigt alla. Det finns liksom, jag vet inte, jag tror att jag blev chockad över när jag har ändå haft en rätt så lång tid att förbereda mig på. För jag har ju alltid fått höra när vi har varit inne med Elton att, eller vi har fått höra att han kommer inte bli vuxen. Så jag tycker ändå att någonstans inom mig så trodde jag att jag kommer vara förberedd. Jag sörjer lite i taget liksom hela hans liv. Men det här som man slås av när ens barn rycks ifrån en, det finns liksom inga ord för det. Jag vet de första nätterna när jag vaknade och liksom sträckte ut händerna, undrade var han var någonstans. Eller när man drömmer att allting är som vanligt. Och man vaknar och blir helt förtvivlad. Den första tiden är först nu. För ett par dagar sedan som jag gick upp på Eltons rum. För jag, så länge jag inte öppnat den dörren så kan jag liksom ljuga för mig själv att han är på sitt rum. Jag vet ju att han inte är det, men det känns som att man har fått någon parallell sida av sig själv. En förnuftig sida. En förnuftig och logisk sida som vet vad som hänt. Och sen har man den där sidan som vägrar acceptera, vägrar inse, vägrar tänka på vad som har hänt. Och man bara slår ner en skyddsdörr likt en sån på banken. Liksom att nej, här kommer inga känslor in. Man är aldrig liksom en person och man tror att dödsfallet av ett barn bara kretsar runt barnet på något sätt. Men jag har ju insett att det förändrar ju allt. Det förändrar en själv, det förändrar ens livssituation, det förändrar ens familj, det förändrar en synsätt till livet, till döden, till efterlivet. Saker jag aldrig trodde att jag skulle känna eller tänka eller tycka, det gör jag nu. Och jag hade inte en blekaste aning, jag som tyckte mig vara så förberedd på vad som skulle kunna hända. Jag var inte ett dugg förberedd på den smärtan som kommer med förlusten av ett barn. Och det har jag märkt lite. Det jag möts av när jag berättar om Elton är inte ofta. Men det händer att jag får kommentarer likt. Men han var ju så sjuk ändå.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och det här måste ni tycka var skönt nu. Tänk på allt positivt. Tänk på allt ni kan göra. Men jag hade bytt allt i världen om jag bara fick ha min Elton kvar. Jag sa vid ett tillfälle, sa jag till Kalle, min man, att det känns lite som Stockholm-syndrom, att man har varit instängd i sitt egna hem. Och så öppnar någon dörren och säger att du kan gå nu. Men allt du vill är att krypa tillbaka till den där isoleringen, där du känner dig trygg. Stockholm-syndrom på ett bra sätt ska jag också säga då. Jag vet liksom att vi kan göra massa grejer nu som vi inte kunde göra när Elton levde. Men jag hade utan tvekan suttit fast här resten av mitt liv. Om bara han fick finnas kvar.
Alltså det är ju så onaturligt att överleva sitt barn.
Ja. Oh.
Alltså oavsett friskt eller sjukt barn liksom, så är det ju fortfarande, du är en förälder som kommer få leva resten av ditt liv utan ett av dina barn.
Ja.
Och det är inte naturligt.
Det är inte naturligt, nej. Och det ska alltid läggas värderingar i hur mycket man får sörja och hur mycket som är okej att känna. Kontra till hur friskt eller sjukt ditt barn var. Hur gammalt ditt barn var. Vad omständigheterna kring ditt barns dödsfall var. Det ska alltid läggas värderingar i hur mycket som är okej. Men det folk glömmer är ju att den som dör, det är ju inte den som sörjer. Ja, må hända, Elton var inte sjuk, men han hade allvarliga hjärnskador. Men jag sörjer ju för att han inte finns. Det är liksom, det spelar ingen roll om han var sjuk eller om han hade en hjärnskada. Han är ju inte här.
Nej, och jag tänker att så här, om man tar det då i jämförelse med hur mycket man älskar sitt barn, så spelar inte det heller någon roll om man har ett friskt barn eller ett sjukt barn eller ett barn med hjärnskada eller ett barn som har en arm mindre. Du älskar ditt barn oavsett, alltså lika mycket oavsett vem det här barnet än är. Det är ditt barn och det är samma sak i sorgen. Ja. För att man ifrågasätter ju aldrig hur mycket man älskar sitt barn.
Nej. Men däremot så tror jag att, eller jag har uppfattningen om att vissa människor bemöter den med att man ska inte vara så ledsen för att han är på ett bättre ställe nu. Nu lider han inte mer. Nu led ju inte Elton förutom den sista tiden av sitt liv inne på sjukhuset. Men att man på något sätt, att jag måste finna tröst i att han är död nu för att han var ju så sjuk ändå. Men det spelar ju ingen roll vad omständigheterna är. För ett barn är älskat oavsett, precis som du säger. Och man hade ju inte önskat att det blev så från början. Man hade inte önskat att sitt barn var sjukt. Men man är ju glad för allting man fått uppleva, såklart.
Thank you.
jag kan ju utan någon större tveksamhet säga att han har gjort mig till en bättre människa. Jag tror att han hade kunnat ha potential att göra världen till ett bättre ställe också. Han var en väldigt lugn kille. Många som träffade honom kände att han var harmonisk och att man kände sig lugn och så här down to earth när man var i närheten av honom. Han hade en förmåga att lugna ner den. Ett exempel jag har på det är att ett annat av mina barn har en medelsvår ADHD. Och det barnet drog sig alltid till Elton. Särskilt när det var någonting som hade hänt. När det barnet var ledset eller upp i varv. Så blev det barnet alltid lugnat av att ligga bredvid Elton. Det blev liksom aldrig... Det är klart att det uppstod livshotande situationer med Elton där det blev stressigt. Men det var inte han som var stressig, utan han... Jag vet inte, jag kommer aldrig kunna förklara för någon som inte har träffat Elton.
Jag tänker, eller tycker, att man kan se det även på bilder. Jag har heller aldrig träffat Elton. Mm. Men Elton har ju alltid utstrålat ett väldigt lugn. Även på bild tycker jag att man kan se det.
Det pratades ju mycket, du vet, om det här med etik och livskvalitet. Och Elton hade världens bästa livskvalitet. Kanske inte någonting som ni eller jag skulle vilja byta med honom med. Men å andra sidan, han hittade ju sin egna livskvalitet. Precis som jag hittar min egna livskvalitet. Och som vem som helst. Det pratas mycket om det här med vad som är ett värdigt liv. Vem som är värd inom situationstecken att rädda. Och jag förstår att Eltons fall väcker debatt. För tittar man på hans hjärnskada så förstår jag att man börjar fundera på hur han skulle funka och alla hans funktionshinder. Och alltså jag förstår att hans fall, även nu när jag går ut så här och berättar om honom, så vet jag att det kommer finnas människor som tycker att nej, men han hade inget värdigt liv. Och det smärtar mig. Och jag tror att man får se sig lite till sig själv också. Att innan jag fick Elton och innan jag fick uppleva honom, så trodde jag mig också att jag tyckte veta vad en livskvalitet innebar. Men jag hade fel. Jag hade fel. Och den lärdomen kommer jag ta med mig resten av mitt liv. Att jag kommer aldrig mer döma någon för vad jag tycker är ett värdigt liv eller vad jag tycker en livskvalitet är. Jag vet att jag kommer få motstånd. Jag vet att jag kommer få slåss för vad jag vet är sant om mitt barn. Jag vet att sjukvården tyckte att han var för, inom situationstecken, för sjuk för att räddas. Och jag vet att de har pratat om livskvalitet. Men det är någonting vi måste ändra på. Vi föräldrar som pratar för våra barn. Vi var Eltons advokater och vi förlorade. Och det ska vi leva resten av våra liv med. Det kan ha varit så också att det hade inte spelat någon roll om Elton hade fått IVA-vård med en gång. Det kanske hade blivit så att Elton hade gått bort i alla fall. Det vet vi inte, för hans bukspottkörtelinflammation var väldigt allvarlig. Men de säger också att de hade lagt ett barn utan hjärnskada på IVA. Jag hade i alla fall fått veta, och min man hade fått veta, och Eltons syskon hade kunnat bära med sig den vetskapen om att det fanns ingenting mer att göra, och de har gjort vad de har kunnat. Nu är det, förutom att vi måste bära förlusten av det käraste vi hade, så måste vi också bära all ilska och alla frågetecken om någonting hade kunnat vara annorlunda. Vi vet inte hur många år vi hade kvar. Och det kommer vi aldrig få veta. Å andra sidan, all tid är ju tjänad tid. Varje dag är ju vunnen och aldrig förlorad.
Och jag är inte arg för att han dog. För det har jag ju vetat nästan hela hans liv, att någon gång kommer det komma. Men jag är arg för alla andra dagar han inte får leva. Och jag är arg för att jag inte vet om han hade 100 stycken kvar. Och jag är arg för att han blev dömd på fel grunder. Men mest så är jag halv för att jag saknar honom så otroligt mycket.
Nu önskar man att vi inte spelade in det här avsnittet på distans. Så vi hade kunnat krama oss lite. Men hur känns det att vara mitt liksom uppe i att det här nu är ett ärende hos Ivo?
Jag har inga förhoppningar alls, om jag ska vara ärlig, på att vi skulle vinna det här på något sätt. Mest på grund av att jag vet att så fort de slänger ett öga på Eltons röntgenbild så kommer de tycka detsamma. För att jag har mött de här fördomarna inom vården förut. Att, nej men han skulle inte klara av en IVA-vård, till exempel då. Men å andra sidan, när vi kom upp till Linköping första gången för att träffa en neurolog där uppe, så höll han på att tappa hakan, för han sa att jag hade inte förväntat mig det här barnet som sitter här. Jag hade förväntat mig ett barn som inte liksom levde när jag kollar på röntgenbilden. Och det som är så motsägelsefullt i det hela, det är att under hela Eltons liv, när det inte har varit skarpt läge, så har vi hela tiden fått höra att sluta fokusera på hans röntgenbild. För den spelar ingen roll. Det är vad han klarar av som spelar roll. Hur hjärnan ser ut, det har ingen betydelse. Men när det väl är skarpt läge, då är det som vänds emot honom. Likadant det här med vårdbegränsningar liksom. Att ja, men han får fulla insatser. Men sen när han väl behöver insatserna, han har kanske under, sen han kom hem på hemsjukvård från neonataltiden, så kanske han har max 2 veckor sammanlagt, inte sammanhängande, utan sammanlagt under sin livstid att han har legat inne. Det har varit en gång för en lunginflammation. Och det var en virusrelaterad lunginflammation och hans bror blev minst lika sjuk. Och sen har det varit så här observationsnätter, typ för att han har tappat temp någon gång till 34 grader eller något, att han har haft något annat fuffens eller bus för sig som ingen riktigt förstår var det kom ifrån eller kan förklara på något sätt. Men ändå så bedöms han som för sjuk. Han har aldrig behövt IVA-vård. Han har ätit allting själv via munnen, så han har ju liksom aldrig haft några operationer. Han har ju inte... Med det sagt så säger inte jag att jag tycker att de barnen som har mer sjukhusinläggningar har mer befogat för vårdbegränsningar. Det är absolut inte det jag säger. Men någonstans så måste man ju ha ett referensvärde liksom. Man kan inte säga att han är för sjuk när han aldrig är sjuk. Och att ha det som något argument till att vi vårdbegränsar honom. Att ja, men han har en chans, men vi kommer inte göra mer för att hjälpa honom och klara det. Sen vet jag ju att barnläkare är inga onda människor. Det är inga liksom, det är inga hemska människor som jobbar på en barnklinik, som har sökt jobb där eller utbildat sig till barnläkare för att ta livet av barn. Men det här är ju också för, i slutändan, läkarnas skull. Att de måste ju kunna luta sig på någonting annat än sina etiska värderingar. Vad de själva tycker är en livskvalitet eller... Det finns de barnen som Elton kanske inte hade kunnat gå och rädda i alla fall, som sagt. Men innan man ger dem, man måste ju liksom ge alla en chans. Man kan inte bara sluta och ge vård. Man räddar barn och sen bara gör man inte det mer. Jag förstår liksom inte syftet.
Har du haft någon kontakt eller pratat med den läkaren som... ni träffade då på sjukhuset?
Ja, en av dem har varit med på på mötena. Och han är en läkare som jag hyser stor personlig respekt för. Som människa så tycker jag att han är jättegod. Men i sin yrkesroll så tycker jag att han gjorde jättefel. Det blir kluvet, för det blir svårt att vara arg. när man tycker liksom ändå att han har bemött oss på det bästa sättet han har kunnat i den här situationen. Den andra läkaren skadade sig rätt så fort med. Så nej, honom har vi inte träffat. Och det har hänt väldigt mycket i det här vårdförloppet som gör att jag sitter som på nålar här hemma. Vi hade dessvärre så var det ett av mina barn som åkte in för 2 veckor sedan till akuten med magsmärta och feber. Och jag trodde att jag skulle tuppa av här hemma av oro. Det visade sig vara blindtarm, så att då opererade han blindtarmen. Sen förra veckan så kommer min snart 6-åring hem med jätteont i magen och feber. Och vi åker in till akuten. Vi blev rådda av 1177 att åka in till akuten för att vi inte visste vad det berodde på. Liksom. Det visade sig senare att det blev magsjuka. Men nu har vi haft 3 fall när alla våra söner då på mindre än 3 månader har sökt akut för buksmärta och feber. Men jag är totalt livrädd, för jag litar inte på någon. Och när det gäller mina andra barn så kanske jag kan ha mer tillit. Men jag är livrädd för att inte bli lyssnad på. Jag är livrädd för att någon ska ta beslut över mitt huvud som de gjorde med Elton. Jag är livrädd för att kunna, alltså stå bredvid och inte kunna göra någonting. Och inte ha någon kontroll över vad det är som händer. Det här ljudet som Elton hade de sista dagarna när han inte kunde andas. Det har liksom etsat sig fast i mitt huvud. Och de satte även Elton på. Det här är också en sån där sak som jag har legat och inte kunnat sova på nätterna över. Det är att de sa när vi kom in, när han hade fått sin diagnos, att en bukspottkörtelinflammation vid en sån, som då fastar man. Så han ska inte få någonting via magen. Då hade vi satt en sån i näsan på Elton hemma för att han höll på att kräka så mycket och jag kände att han behövde få i sig vätska och sina mediciner. Men de satte honom på fasta där inne. Och dessutom då hade han ju ingen fungerande infart heller, vilket inte gjorde den vätskabalansen bättre. Sen ett par veckor efter han hade gått bort så vaknade jag kallsvettig på natten. Och blev tvungen att sätta mig upp och börja googla på just det här med bukspottkörtelinflammation och fasta. Ska man fasta när man har bukspottkörtelinflammation? Och nationella riktlinjer säger nej. Man ska äta, man ska dricka. Just för att man ska stimulera bukspottkörteln att trycka ner det här proteinnedbrytande ämnet i magsäcken. Jag är ingen läkare, men när jag googlade så blev jag helt, det var som någon ryckte mattan under fötterna på en. För när man får ett barn, ni vet ju själva att det går mot hela ens natur att ens barn är hungrigt. Det är liksom, de ska vara torra, de ska vara varma och de ska vara mätta och rena. Det är det liksom, när vi får våra barn så ser vi till att det är de behoven som är uppfyllda. Och jag kan inte släppa tanken på att jag, som är hans mamma, inte kollade upp det här tillräckligt tidigt. Och att han kanske svälte eller dog hungrig eller törstig. Det går emot varenda cell i min kropp liksom. Och jag vet ju fortfarande inte. Jag vet inte om mitt barn dog hungrigt. Jag vet inte hur mycket han led. Jag vet inte hur mycket han tänkte att mamma, varför ger du mig inte mat eller varför ger du mig inte vatten. Det jag vet är att han led. Jag vet att han hade ont. Och jag vet att han hade svårt att andas. Och som jag fått förklarat för oss då, att det började fräta upp andra organ inifrån. att det blev en inflammation i nästintill hela buken på honom. Och när han dog så hade han blåmärken precis överallt. Det är ingen som har sagt det till mig, det är ingen som har bekräftat det, men jag kan bara tänka mig hur många inre blödningar han hade till slut. Och ingen ville hjälpa. Men trots om det ändå skulle dit hän, så måste jag ändå säga att jag som har varit så oerhört rädd för själva dödsögonblicket. Vad jag förstod det som så, ni märkte väl på Ture att vara på väg.
Ja, precis. Han blev ju väldigt mycket sämre. Men sen kanske vi ändå inte riktigt förstod att det var så nära som det var.
Nej. Jag har ändå föreställt mig det här dödsögonblicket som något mycket, mycket värre. Det blev ändå lugnt liksom. Det enda är ju att jag är rädd att han hörde, att det sista han hörde var att jag skrek. Men annars liksom han, jag hade trott att det skulle vara så här dagar med andningsuppehåll. Men han liksom slutade andas och hjärtat slutade slå precis samma sekund. I sömnen, på mig. Precis så som han brukade ligga. Till samma hjärtslag som han började livet. Det är en udda känsla, en märklig känsla. När ens barns hjärta slutar slå över ens eget liksom. Och man kan inte göra någonting. Det här är liksom inte tragiskt för att det är han. Det är inte tragiskt för att det är vi. Våran historia är inte sorgligare än någon annans. För kontentan av det hela och i slutet av dagen så handlar det om barn som inte kommer få växa upp. Och han blev ett av dem.
Jag funderade på, för du har ju berättat att ni ändå liksom hade levt med den insikten om att han inte skulle bli vuxen. Mm. Men hade man då liksom pratat om vad man trodde att liksom dödsorsaken skulle bli?
Alltid har de sagt att oftast är det infektioner som gör att de här barnen inte orkar mer. De har alltid pratat om lunginflammationer. Men Elton har ju inte haft några liksom. På något sätt, så jag förstår att vården måste prata med föräldrarna om allvaret i ens barns tillstånd. Och allvaret som kan uppstå i olika situationer, till exempel förkylningar, lunginflammationer etc. Men på något sätt så önskar jag att de inte hade tryckt in det i huvudet på oss när han var liten. Att ja, nästa infektion kanske är den som puttar honom över kanten. Och, om man får en lunginflammation, ska vi verkligen ge honom antibiotika då? Eller ska vi låta honom liksom... Ja, ni vet. Jag hade på något sätt önskat att man hade kunnat ta sådana samtal. Men inte trycka in det i föräldrars inre. För att det har tagit så oerhört mycket psykisk energi de här åren som Elton levde. Man blev så oerhört orolig så fort någon av barnen kom hem med en snuva. Att man fick dödsångest så fort man såg att det rann lite från hans näsa liksom. Och att man blev helt... för att man visste att ja, men de har sagt att en infektion är det som kommer att ta livet av honom. Jag önskar att de hade gjort det med lite mer ro och lite mer... Förstå att man kan vara rak. Fast kanske inte jämnt. Jag hade önskat att jag var medveten om att Elton var skörare än andra barn i hans ålder. Men det hade räckt liksom. För jag känner honom ändå. Jag vet när det är allvar och när det inte är det. Men jag ska inte behöva gå och få dödsångest när mina andra barn kommer hem och är lite förkylda liksom. Eller hostar lite grann. Jag vill kunna koncentrera mig på dem istället för att koncentrera mig på om Elton kommer klara av nästa förkylning. Det behöver inte heller vara så att en förkylning blir så mycket värre på ett barn med hjärnskador fastän normen säger så. Jag önskar att jag hade fått mer tid att glädjas än att oroa mig. Och om jag hade fått säga någonting till mig själv för 4,5 år sedan, så hade jag sagt att ta vara på tiden. Gräm dig inte över vad som komma skall. Titta inte i backspegeln. Titta inte framåt, utan lev nu. Du vet inte vad som kommer imorgon. Det är liksom inte värt att oroa sig för något som inte har hänt än. Sen ska jag också säga att jag tycker att man har en rätt att både sörja och vara orolig. Man vill ju sitt bästa, alltså sitt barns bästa. Så jag förstår mig själv för 4,5 år sedan, fram tills nu. Jag tycker inte jag gjorde fel. Det är bara att jag ångrar alla gånger som jag kramade om mitt barn och grät för att han någon gång kommer dö. Fast han levde. Och hade jag fått göra om det så hade vi skrattat tillsammans istället.
Jättefina, kloka ord.
Jag känner mig inte så vidare klok nu för tiden. Jag känner mig helt tudelad.
Men det är ett väldigt fint sätt att sätta ord på dina känslor och dina tankar.
Orden är allting jag har kvar, liksom. Jag vet. Jag har ingenting fysiskt längre. Det är ju det enda sättet jag har. Jag kommer aldrig mer kunna ta ett foto på honom. Jag kommer aldrig mer kunna filma honom. Jag kommer aldrig kunna mer förviga ett minne med honom. Så orden om honom är allt jag har kvar. Tillsammans med minnena då. Och en konstig känsla, ni vet. Ni har ju varit där själva när världen rullar på. Och man sitter och tittar ut ifrån köksfönstret och undrar, vad händer? Liksom, har ni inte förstått? Hur kan fåglarna helt plötsligt börja kvittra och vitsipporna helt plötsligt slå ut och träden börjar knoppa? Och hur kan ni förmå er att åka till jobbet bara? Hur kan ni, förstår ni inte vad som har hänt? För här hemma har ju liksom världen rasat under våra fötter. Men där utanför så vet ju ingen det. Och för oss så var ju Elton så stor. Han var ju liksom centern i våran familj. Så nu är vi alla rätt så vilsna. Men jag vill liksom att någonstans att hans öde, han hade extrem otur som först åker på en herpesencefalit som är extremt ovanlig. Och sen åker på en hyperinflammation orsakad av covid som också är en ovanlig sidoeffekt av det här skitviruset. Men någonstans måste man få känna att deras minne får leva vidare. Och att det finns lärdomar att dra. Och man kan alltid lära sig av allting som händer. Och det gör saker och ting mindre meningslöst. Elton lever fortfarande inte liksom. Vad jag än gör härifrån kommer aldrig att fylla min famn med Elton igen. Men gör det att bemötandet på sjukhus hos barn och barns föräldrar blir bättre. Och att man faktiskt blir lyssnad på. Och andra saker som jag inte har tagit upp här. Finns det en chans till att det kan hjälpa någon annan, då lever ju Elton vidare även där. Och så är det ju med alla, särskilt barn kan jag tycka, när de går bort. Vi har alla alltid en lärdom att dra av de barnen. Alla de avsnitten som jag har lyssnat på av eran podd, alla de barnen har ju en speciell plats. Jag kommer ju alltid minnas deras historia. Och jag hade önskat att jag slapp dela erfarenhet med er och med alla andra som har medverkat i eran podd. För jag tycker inga barn borde dö. Inga barn borde få dö. Men nu gör vi det och då får vi lära oss ihop liksom. Också hur man lever vidare. Där har jag inte hittat riktigt än. Jag hoppas att jag kommer dit.
Jättefina ord, Malin. Och det kan ju låta jättekonstigt att höra också. Men vi har ju kommit lite längre och för oss är det liksom lite lättare. Och det kan också liksom vara för folk som inte har kommit lika långt att faktiskt höra att det kommer kännas lite lättare.
jag vet det, folk har sagt det så många gånger att men det kommer bli lättare och jag väntar och jag väntar och jag tänker, men hur ska det kunna, och sen hur kan man hur ska man kunna tillåta sig att känna att det blir lättare? Betyder det att jag glömmer? Det betyder det att jag sörjer mindre? Det är så himla mycket känslor hela tiden som blir kors och tvärs och upp och ner och så tudel att det bara kan bli. Jag vet att jag kommer komma dit en dag där jag känner att jag får fotfäste i alla fall för en liten stund. Sen vet jag att man kan snubbla till och från i alla fall. Men jag vet att jag kommer komma dit där jag känner att jag kan andas åtminstone. Men det känns långt dit.
Det är ett helt liv.
Ja, jag brukar säga det. Idag är det 86 dagar sedan Elton dog. Så det är 86 dagar sedan som jag fick träffa honom för sista gången. Men det är 86 dagar mindre tills jag får se honom igen. En livstid.
Mm. I början på avsnittet när du pratade om när Elton föddes. Mm. Så började jag fundera lite på kring det här om du har haft skuldkänsla kring hans herpesinfektion.
Oh ja, hjälp. Mm. I början så berättade vi ju inte för någon vad det var han hade drabbats av. Vi sa att han hade fått en infektion i hjärnan. Och till slut så tyckte jag att det blev jättejobbigt att behöva ljuga hela tiden. För att jag känner själv, jag är en superdålig lögnare. Jag har världens sämsta pokerface. Man genomskådar mig direkt. Och det började liksom krypa in på. För vissa visste liksom vad som hade hänt. Och vissa visste inte. Och jag vet ju med säkerhet idag att vissa läckte vad det var som hade hänt. Och då började det spekuleras. Och det började skvallras. Och det började... Så till slut så valde jag att gå ut på min Instagram. Och skriva precis vad det var som hade hänt. Absolut det bästa och värsta jag har gjort. Jag har ingen integritet kvar. Men jag vet att det jag gjorde har räddat liv. Det har jag fått kvitto på efteråt. Och det var också en sån grej att det som hände med Elton i början av hans liv ledde till förändringar både regionen och runt om i landet. Även i Norge och Danmark började anamma den här informationen som gick ut då, för att det finns nästan ingenting kring herpesinfektion och förlossningar. Få vårdpersonal som erkänner eller vet om att det kan leda till såna här stora skador som det gjorde hos Elton. Om än att det är ovanligt, det ska jag också poängtera och stryka under så att jag inte skrämmer upp någon. Men det finns en risk. Jag hatade mig själv. Efter det här. Jag låg och vred mig i sängen. Jag ville inte att någon tittade på mig. Varenda gång någon grät för att Elton var sjuk. Eller för att Elton hade blivit hjärnskadad. Eller för att Elton var palliativ. För att Elton skulle dö. Eller för att situationen såg ut som den gjorde. Så kände jag mig som, ni vet, när en hund skäms riktigt ordentligt. Jag vill bara lägga svansen mellan benen och krypa upp ett hörn. Och hoppas på att ingen såg mig. Jag skämdes. Jag hade skuldkänslor. Jag hade svårt liksom att ta mig an Elton. För att jag kände att jag inte förtjänade honom. Jag kände att jag dödade honom. Att jag förstörde hans liv. Att jag förstörde alla andras liv runt omkring. Jag kände att jag hade förstört min mans liv. Jag kände att jag förstörde syskonens liv. Jag kan än idag känna att jag har inte kommit över det än. Jag har fortfarande enorma skuldkänslor för hur Eltons liv blev. Redan från start. Men dels den här känslan av att man föder ett barn för tidigt. Det är bara den rätt så jobbig att hantera. Jag tror att det är många mammor som föder för tidigt som klandrar sig själva helt orimligt, men att man klandrar sig själv för att man inte kunde hålla barnet inne alla 40 veckor. Men sen då också att han
fick den här infektionen och att jag inte liksom skrek högre där inne. Varför fick jag inte dem till att lyssna på att någonting var fel? Men det rann ju alltid tillbaka till att det var ju jag som smittade honom. Jag är hans mamma. Jag ska hålla honom trygg. Vi är tillbaka på det här. Han ska vara trygg, han ska vara mätt. Han ska vara varm, han ska vara torr och han ska vara ren. Och det kändes som att jag tog livet av honom. Så jag har haft, har fortfarande extrema skuldkänslor. Och ibland så har jag svårt för att förstå att någon vill titta åt mitt håll överhuvudtaget. På grund av att det blev som det blev.
Men hur hanterar du de skuldkänslorna?
Jag hanterar dem med mig själv.
Jag tänker också typ om någon mer skulle lyssna så kanske också bär på någon slags skuldkänsla så typ om du, jag vet inte.
Saken är den att jag skulle aldrig någonsin tänka så om någon annan. Precis så som, för jag började tänka på det nu när Elton fick covid. Så började jag tänka om barnen. Har jag smittat honom? Eller vem har smittat honom? Och sen så, men det spelar ingen roll. Det är liksom ingenting man kan. Det är ingenting man kan rå för. Lika lite som man rå för en förkylning eller någon annan bakterie eller virus. Så har man ju fått det från någon annanstans ifrån. Man kan inte rå för allting. Och sen är det faktiskt så att det är också min förnuftiga och min logiska sida som säger. Att ett ansvar för att utreda om någon är sjuk eller inte. Det ligger på vården, inte på den som söker.
Det låter också jätteklokt, tycker jag, att tänka så.
Ja, annars hade vi ju inte behövt vården liksom, om vi hade kunnat ställa diagnoser själva. Men så är det ju. Men det är ju vårdens jobb att utreda om någonting är fel eller galet. Och mer än så kan man inte göra.
Men tänker du just det där med att ni kunde hålla er borta från covid så länge och att det sen ändå inte blev så? Kan du liksom klandra dig för det också?
Ja, det kan jag. Våran sexåring var bland de första fallen av covid på förskolan. Så ibland tänker jag att om jag bara hade liksom hållit dem hemma den veckan eller Elton dog dagen innan alla restriktioner i Sverige släpptes. Han dog den 8 februari och alla restriktioner släppte de på den 9. Det var lite av ett hån. När man har suttit isolerad i 2 år och gjort precis vad man har kunnat för att man har varit livrädd för att ens barn inte ska överleva den här infektionen. Och så dagen efter han dör så tycker världen att nu kan vi leva på som vanligt. Och det är också en sån sak, han räknas inte någon statistik kring covid heller. Varför vet jag inte.
Alltså du menar att han inte räknas i statistik av, alltså som att han dog av covid?
Nej, precis.
Fast hans bukspottkörtelinfektion var till följd av det?
Ja. Det finns ju ett tillstånd som de har sett nu. Dels att det angriper bukspottkörteln på vissa barn och också att det kan ge en inflammation i olika typer av organ i kroppen. Hjärtmuskeln och andra inre organ. Men Elton räknades inte med där. Jag vet inte varför. Det känns som han räknas liksom inte någonstans. Och jag står här och stampar och skriker och undrar varför ni inte... Varför räknas inte han? Varför räknas inte hans liv? Varför räknas inte att han ska överleva? Varför räknas inte hans död? Varför räknas han inte? Det är precis som han är raderad från jordens yta och ingen minns att han har funnits. Jag skulle gå in och kolla hans journal. Den var ju bortplockad så fort han avled. Jag kom inte åt den längre, alltså den finns ju fortfarande men jag kom inte åt den som förälder. Nästan skulle vi gå in på Försäkringskassan och söka efter vab. För de vård av allvarligt sjukt barn de dagarna vi låg inne med honom. Men hans personnummer finns inte. Har inget barn som heter Elton längre.
Mm. De där grejerna är jättetuffa.
Ja. Inte bara mentalt utan rent praktiskt. Alltså snälla låt det vara några veckor så att man hinner få tillbaka fotfästet någonting liksom för att slippa ringa runt och be om papperskopier på allt och i och för sig så är det det lilla. Det är det lilla är allt det stora. I slutet av dagen så kommer jag aldrig mer fysiskt få hålla mitt barn. Och just nu så är det allt som räknas.
Alltså du är ganska öppen i sociala medier. Du har många följare och sådär.
Mm.
Du nämnde nämligen att så här, nu när du går ut med den här historien och så att du kommer få negativa kommentarer.
Mm.
Har du mötts mycket av det?
Nej, inte mycket ska jag inte säga. Men sen har jag hört liksom, jag hör på omvägar när andra pratar med mig om vad de har fått höra. Och då är det de här fraserna, den här inställningen om att ja, men det var ju lika bra för han var ju så sjuk ändå. Jag vet liksom att det inte, jag menar inte att just att gå ut med att vara öppen hos er på eran podd. Men jag vet att när jag berättar Eltons historia så småningom, när jag kan vara mer öppen om vad jag tycker har gått rätt och fel. När jag känner att Ivo har fått göra sin utredning och de har gjort vad de har liksom vad de ska göra, då vet jag att jag kommer mötas av motstånd. Och jag har även fått kommentarer till mig som att amen, en kvinna som skrev att kan du sluta dela bilder på Elton nu, han är ju död och han var ju så sjuk ändå. Jag tror nog att de gjorde nog allting vad de kunde för honom. Skulle du vara någon expert eller? Jag kan inte säga att det händer ofta. Jag tror att det händer oftare bakom ryggen på mig och runt om mig än vad jag hör eller vad folk vågar säga till mig. Så att ändå all cred för att hon vågade säga det till mig bakom en skärm. Men jag har hört den här uppfattningen, inte just om Elton, men om andra barn med hjärnskador, där folk tycker det är lika bra för att barnet var så sjukt ändå. Och det är tyvärr en rätt så inbiten känsla hos folk. Att när ett barn avviker från normen så har man som förälder lite mindre rätt att sörja. Och barnet har lite mindre rätt att leva. Kanske inte lite mindre rätt att leva, men jag vet inte hur jag ska förklara det på ett bra sätt.
Det känns som att du kanske menar på att det är inte riktigt lika synd att de dör.
Nej, alltså, ja, precis.
Rent krasst liksom. Ja, så.
Precis. Precis så menar jag. Och att jag får stålsätta mig på något sätt. För att jag vet ju att när folk ser vilka funktionsnedsättningar Elton hade och vilken omfattning av hjärnskada som han hade, så kommer folk döma honom efter det och tycka att, nu säger jag inte alla, men folk, vissa kommer döma honom efter det och tycka att det var lika bra för att han var så sjuk ändå. Jag fick en kommentar i höstas där vi var med i en reklamfilm för vårt assistansbolag. Den kvinnan skrev att jag förstår inte varför jag får upp den här reklamen hela tiden om det här hjärndöda barnet som samhället låtsas rehabiliterar och slänger pengar på för assistansbolagets räkning. Och må den här stackars Elton få somna in snarast. Jag vet att det finns sådana människor. Och jag har stött på dem till och från. Jag tror att de är vanligare än vad de ger sig till känna. Så därför känner jag att man får stålsätta sig lite för att föra en kamp likt Eltons. För att folk kommer alltid stirra sig blind på vad han inte kunde göra. Istället för vilket liv han faktiskt levde.
Men att man liksom måste försvara sitt barn. Så.
Ja, och särskilt då när folk sitter och tycker att han somna in snarast liksom. Vem är du och sitter där och önskar livet i mitt barn? Alltså jag bara kände ju att jag
hjälp, vad är det för folk där ute och varför? Och jag kan ju stå här och skrika och jag kommer fortfarande se ut som en sörjande, sinnesförvirrad förälder som inte är kapabel till att inse när mitt barn inte har ett värdigt liv längre. För det är så det ser ut liksom. Jag sörjer, han fattas mig. Det ser ut som att jag är blind för vad det var som låg framför mig. Och det ser ut som att jag och min man var blinda för vad som var bäst för vårat barn. Men det var inte så. Vi kände honom bättre. Jag kände honom bättre än vad jag kände min egna insida. Så mycket som jag kände honom. Jag visste liksom vid varenda liten rörelse vad det var han menade. Jag lärde mig att läsa av honom på ett sätt som jag inte kan läsa av mig själv ens. Och jag har haft svårt att läsa av mig själv hela mitt liv. Och det har inte blivit bättre efter att Elton har gått bort. För nu är jag tokvilsen. Förutom att jag är tokvilsen för att ett av mina barn fattas här hemma. Så är jag även tokvilsen i mig själv och i min nya roll som en fembarnsmamma med 4 barn. Och med tanke på att jag jobbade heltid med honom, jag vet liksom inte vad jag hör hemma längre. Och sen så, först så hade man en normal familj och sen så hamnar man i funkisfamiljen. Och sen nu helt plötsligt så är man inte med i funkisfamiljerna längre, utan nu ska man hitta en egen plats bland änglaföräldrarna helt plötsligt. Man får liksom byta identitet så ofta. Hitta en ny plats. Dela så mycket nya erfarenheter som man önskar att man inte hade. Men här är jag nu och till slut så måste jag ju hitta den nya versionen av mig själv. Som inte innefattar Elton fysiskt i min famn längre. Men alltid på något sätt inom mig. Och alltid på något sätt att hans liv aldrig får vara. Och hans öde får vara betydelselöst. Det måste finnas en mening med att hans liv, som han aldrig mer får tillbaka, han aldrig mer får en chans att leva. Det måste finnas en mening med att det blev så. Och den meningen måste vara att det måste bli bra för någon annan.
Mm. Vi är jätteglada och stolta över att få vara en del av att sprida historien om Elton vidare via den här podden.
Jag är tacksam för att ni ville ha med mig.
Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med, Malin. Tack för att vi har fått höra om Elton. Mm.
Tack snälla.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.